Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, god kväll damer och herrar, så ska vi återigen, va?
Damer och herrar, otroligt, otroligt formellt. Förlåt, fortsätt.
God kväll damer och herrar, så ska vi återigen snacka lite hockey eftersom vi har spelat ett dubbelmöte mot Östersunds IK och ja, som ni hörde, jag och Jonas som sitter här återigen för att bryta ner det senaste. Dubbelmöte mot Östersund. Torsk i bortamatchen 2-1 under ordinarie tid. Sen vinst i hemmamatchen med 6-1 under ordinarie tid. 3 poäng på 2 matcher. Och ja, vad har vi att säga om det här, Jonas? Fiasko på bortaplan och tar oss i kragen och succé på hemmaplan. Eller vad säger du?
Ja, precis. Det var väl alltså inga extrema skillnader spelmässigt mellan de två matcherna, kan jag tycka.
Va?
Det var väl utdelningen som var den stora skillnaden. Alltså jag tycker att vi i båda matcherna så är vi ganska så disciplinerade och håller dem på utsidan. Och de har väl lite fler heta chanser i sin hemmamatch, så att säga, så uppe i Östersund. Men de är ganska, ganska få räknade ändå, måste jag säga. Det är väl mer bara att vi hade lite problem med att få till något ordentligt flyt i anfallsspelet. Det är väl den stora bekymret, kan jag känna i den matchen.
Ja, tycker du att det är en rimlig torsk där uppe då?
Ja, det vet jag väl inte riktigt. Det var, alltså, i slutändan var det kanske lite grann utav en 50-50-match, just för att vi inte får igång offensiven på ett vettigt sätt över 60 minuter. Så att det, ja, jag vet inte. Det var ju definitivt ingen given hemmaseger. Det tycker jag faktiskt inte att det var. Men jag är ändå lite imponerad över hur Östersund hanterar matchen. För jag tycker att de är väldigt, väldigt noga hela matchen igenom och hängivna varandras jobb. Lägger mycket blad mot blad och jobbar stenhårt. Jag var lite förvånad över att de orkade faktiskt hela matchen. För de störde ju Djurgården i princip 60 minuter.
Underskattar vi Östersund eller? De ligger ändå 7.
Ja, alltså dessutom kanske vi framförallt underskattar man dem på deras hemmais. De har 8 av 12 segrar där. Och dessutom så slog de ett visst Modo på hemmaplan också. Så att, ja, jag tror att man kan underskatta dem framförallt där uppe.
De har ju inte en PDO som är i taket eller något sånt där. Det brukar ju kunna vara med ett sånt här lag om man ligger mitt i tabellen. Utan de har inte haft någon uppenbar ohållbar flyt vad det gäller målvaktsspel eller utdelning i alla fall.
Ja, de hade ju ett par matcher där också i början på säsongen som borde ha gett ett ganska bra eller rejält utslag på på deras period när de torskade med 5-6-7 puckar. Mm. Det kan ju göra det bästa med sådana siffror när det är så extremt.
Men vad är problemet i bortamatchen då? Varför torskar vi med 2-1?
Alltså vi får inte igång vårt powerplay till exempel. Där kör de ju ganska hårt på Klasen. Och vi försökte väl någon form av motmedel kändes det som genom att byta plats på Klasen och Olle Liss. Och rotera lite grann. Och det funkar väl så där. Det funkade bättre lite senare. Vi har väl något powerplay andra tror jag. Där då hade man roterat runt och snarare försökte använda sig av en avlastningspass på Brodin som roterade runt målet. Då vaskade vi ju fram en ganska bra chans där när Klasen som står då på vänster sidan lägger ner den till Brodin som direkt spelar in den till Kryger då som inte riktigt får någon chans att sätta bladet mot pucken utan han blir väl lite lätt hakad eller vad det är. Det är någon kontakt där av något slag som han i alla fall var väldigt upprörd över som jag förstod det. Så att då är det väl lite bättre men powerplay funkar inte riktigt. Sen tycker jag att forceringen kommer lite för sent. Det blir ju någon halvdan forcering där. De tvingas ju skicka iväg en 4, kanske 5 icing eller någonting sånt där i rad. Det är väl offensiven tycker jag.
Jag tycker ändå att det är ganska rimligt att vi har en 1-0-ledning efter 2 perioder. Vi har haft ett visst övertag men liksom inget extremt så. Sen kan ju en period av hockey gå lite hur som helst ofta. Det blir ju såklart, vi bjuder dem på ett PP där och de gör mål i det, så är det match igen helt plötsligt och sen så får de ett till mål och så är det underläge helt plötsligt. Det svänger snabbt där. Sen är väl forceringen inte jättebra liksom. Så den kan ju vara starkare, den kan vara bättre, vassare, men ja, vi ska väl vinna den här matchen antar jag på poäng, men så är ju inte hockeyn. Och det är väl lite det här som har varit vårt problem. Det är för många matcher som är inom spannet liksom 50-50 vad det gäller målchanser, skott och spelövertag, att det blir, vi lämnar för mycket åt slumpen. Vi vill ju se ett tydligare övertag i alla de kategorierna. Sen kan man fortfarande torska en sån match slumpmässigt, men vi ska lämna mindre åt slumpen så att säga. Med en tydligare övertag i de kategorierna helt enkelt. Det är ju där vi har haft lite problem. Det har varit för jämnt mot vad det borde vara med vår truppstyrka. Fast vi ändå har varit bättre laget i många matcher på slutet.
Ja, det där har ju tog och tittade tillbaka lite grann. Jag vet ju att vi pratade ju om hur det såg ut efter ungefär 10 omgångar. Att vi var ju, vad hade vi för någonting? Vi hade väl släppt till 179 skott i egen skottsektor. Och då var vi fjärde sämst i hela hockeyallsvenskan efter 10 matcher. Och det var ju riktigt uselt. Och sen var vi ju i mitten eller nedre halvan när det handlade om alltså vad vi skapade själva. Och vi hade en dessutom en ganska hög PDO, men det där har ju förändrats ganska radikalt kan jag tycka, åtminstone när vi pratar försvarsspelet, för där har vi helt plötsligt gått till att vara 4 nu istället för 4:e sen, så är vi 4 de senaste 14 eller under 15 matcherna, jag minns inte exakt vad jag kollade, och det är ju faktiskt en förbättring som vi definitivt hoppades på och inte kanske riktigt trodde på heller med tanke på hur det såg ut de första 10. Så att, det är ju andra saker som inte riktigt har kommit i kapp då istället. Alltså när de första 10 matcherna då hade vi powerplay-procent på 30. Det var ju vi klart bäst på. Vi hade ett boxplay-siffror på 86%. Det var också klart bäst på. Men tar man då och tittar på de senaste matcherna, senaste 14 då, eller om det var 15, jag minns inte exakt, bara kollade, då har vi en powerplay-procent på 18,5 ungefär, och det är vi 10 i ligan med. Vårt boxplay ligger på 72 och det är vi 11 i ligan med.
Special teams sämre, men 5-5 är vi klart bättre nu än tidigare.
Ja, exakt. Så nu gäller det bara att komma tillbaka med vårt powerplay i synnerhet och vårt boxplay.
Det är bättre i alla fall att ha, alltså får man välja så har man ju hellre en bra 5-mot-5 grund.
Ja, så är det ju. Alltså vi har ju spelarna för att kunna snickra ihop ett bra powerplay. Det känns ju bara som att hitta formen för det. Mm. Så det är en speciellt orolig egentligen.
Får man säga att Linus Klasen har kallnat av lite efter en ganska het inledning?
Kanske lite grann. Men jag kommer vara väldigt restriktiv i min kritik mot honom med tanke på jag inte vet hur han har det på hemmafronten. Den stora anledningen till att han faktiskt flyttade tillbaka till Sverige. Så att det kan vara så mycket saker som påverkar där. Men ja, tittar man rent på isen så ja, han har väl lite grann. Har väl kallat lite, men han skapar fortfarande mycket, ska tilläggas. Alltså nu...
Visst känns det som att han kan ha en säsong som den Patrik Thoresen hade för oss för 5-6 år sedan här. Att första 10-20 så är man lite halv, ska hitta nivån igen efter att inte ha varit här på ett tag, tempot och liksom. Men att under slutfasen av säsongen så kommer allt mer växlas upp. Dels känslan av att nu är det mer allvar att spela om och... Ja, man har vant sig vid det hockeysvenska spelet. Så.
Ja, fullt möjligt.
Det skulle inte förvåna mig i alla fall. Klang och jubelföreställningen då på Hovet där med 6-1-seger mot Östersund. Jag var ganska missnöjd när jag såg den matchen. Alltså för jag tycker att första två perioderna, vi får ju en dröminledning där liksom målvakten gör målvaktstav efter 10 sekunder så att Kryger kan göra 1-0 efter 12 sekunder. Det är ju bara att tacka och ta emot. Och sen så gör Victor Nilsson 2-0 efter 5 minuter. Och sen så får Lissi göra 3-an innan perioden är slut. Och vi har absolut inte spelat en period där som en hockeyperiod där man ska gå därifrån med 3-0. Så är det absolut inte. Utan där pratar vi bara hög utdelning och dåligt målspel i Östersund. Sen så får vi göra 4-an i boxplay i andra. Och visserligen så... Ja, de reducerar ju där i slutet och så får vi ett PP där vi sminkar lite skott på mål. Men efter två perioder är skotten, vi har typ så här 14 eller 15 skott på två perioder mot Östersund, varav 5 målchanser i känslan, varav 4 har gått i mål. Där och då kan jag inte säga att jag är särskilt nöjd med att vi liksom inte har ett tydligare spelövertag mot Östersund efter två perioder. Sen är ju tredje perioden vad den är, den matchen är död då och då då sminkar vi upp vår skottstatistik och sådär ganska rejält, men jag är inte så nöjd med de första två perioderna, men du hävdar ju att vi har ett ganska rejält övertag ändå i skottsektorn i den perioden av matchen.
Ja, ja det har vi ju. Eller, alltså i synnerhet så har vi ju Östersund i ett rejält grepp. De kommer ju ingenstans. De lägger in lite puckar utifrån sargen in på kassen. Det är ju typ det de har. Jag kan väl hålla med om att vi borde kunna skapa ett bra mycket mer, men det känns lite grann som att...
Inte längre anfall eller något sånt där. Alltså något... Man vill ju ha ett... åtminstone per period något anfall som liksom varar i 2 minuter där man håller i pucken mot sådana zonen för väg 4, 5, 6 skott liksom. Alltså någon får en längre period. Det blir mycket fram och tillbaka så att säga.
Ja, det blir det väl. Det är väl vi som har svårare att få ett ordentligt grepp. Längre anfall som du är inne på. Snarare än att Östersund gör sig överdrivet mycket för att göra det svårt för oss. Alltså som de gjorde på sin hemmaplan, då tyckte jag att de stängde ner oss väldigt väl och hade ganska lätt för att spela sig ur våran 1-2-2 också. Det gör de ju inte alls nu, utan nu har vi ju bra koll på dem i våran forecheck. Som gör att de får ingen fart in i vår zon överhuvudtaget. Och blir ganska lätta byten att plocka när de väl har kommit över vår blå. Men jag tycker att jag gillade en grej som... Garpen sa, jag vet inte om det var en periodpaus, om det var periodpausen mellan andra och tredje eller om det var efter matchen kanske. Och det var just det att i första perioden så tycker jag att, alltså som vi pratade om, där tycker jag att vi är bra mot Östersund i första perioden. Den ska vi ju leda. Och sen i andra så är det ju liksom lite sämre. Och han pratade just om att han var liksom inte alls nöjd med andra perioden. Även om vi ledde med 1-0 i det läget. Utan han var väldigt, väldigt, väldigt kritiskt mot att man måste jobba hårt och väldigt metodiskt också. Och det här har han pratat om inför den matchen. Att det är liksom spelet med puck som måste upp. Och det tycker jag faktiskt om. För det, en stor del av grunden den läggs ju precis där. Att man är noga i varenda moment man gör där ute på isen hela tiden. För att är man noga där, då kommer man se till så att motståndarnas spets blir liksom mer och mer trubbig. Jag menar, vi har så pass mycket spets så att klarar vi av att se till så att vi inte sätts i gungning hela tiden. Då kommer vi avgöra matcherna just för att den här spetsen, den finns ju ändå hos oss. Men då måste man jobba stenhårt med alla de här jävla grunderna och allt som är tråkigt och i spelet utan puck hela tiden. Och det tyckte jag faktiskt att jag såg ganska bra hemmamatchen mot Östersund. Jag tycker att man jobbade hårt där. Det var, ja, man gav inte Östersund någonting. Och sen visst, det är klart att inledningen på den matchen, den utdelningen vi har, den sätter sina spår i Östersunds skallar givetvis. Men jag gillade det faktiskt. Och tittar man en bit tillbaka nu så kanske börjar bli lite mer positivt inställd, måste jag säga.
Till Garpen eller till vår säsongs liksom, vart vi står?
Ja, vart vi står och vart vi är på väg. Ja, Garpen också då såklart, men det är fortfarande lite kort om matcher, alltså så för att säga.
Saker har ju sakta blivit bättre ändå, som vi var inne på tidigare. Det är första 6-7 matcherna på säsongen som är katastrofala. Då är vi bland de sämsta tre lagen i princip.
Ja, då är vi på väg ut i Hockeyallsvenskan om det inte hade varit för Lindbom och vårt powerplay.
Ja, sen är det ju 50-50 hockey, typ 10 matcher där vi är liksom snudd på det sämre laget i majoriteten. Men sen dess är det ju 10 matcher där det är fortfarande tyvärr mycket 50-50 hockey, men att vi är snäppet bättre än motståndaren i klar majoritet av matcherna, ska jag säga. Så att det går väl att hitta positiva tecken så att det har från säsongsinledningen gått uppåt. Sen är man ju fortfarande, man är ju inte nöjd med helheten efter 25 matcher. Om man hade erbjudits det här hade man ju inte tagit det liksom.
Nej, det hade man ju inte.
Och det är ingen som garanterar att det kommer fortsätta uppåt. Vi kan ju få ett hack så att det går neråt. Det kan ju hända liksom. Så att...
Vi inför Östersundsmötena här nu, då hade vi ju faktiskt inom citationstecken vunnit expected goals i 7 raka matcher dessutom. Och jag tror nu att vi gjorde det både borta och hemma mot Östersund också. Och det är ju dessutom ett stort trendbrott. Så att är det så att vi kan bara få igång vårt powerplay och få upp vårt boxplay lite grann igen här nu, då tror jag nog att man kan börja vara positiv på riktigt. Eller vad man ska säga. Att det nog är lite fler där ute i stugorna och bakom tangentborden kan börja se att det kanske finns en liten ljusning i slutet på apriltunneln.
Det var mycket kritik mot våra bästa spelare efter Östersund borta. Där att det är dags att de börjar leverera. Jag har varit inne på att jag kan inte riktigt se den kritiken som är rimlig. Har du någon form av förståelse där eller?
Jo, men det kan jag väl ha. Alltså så. Nu gör alltså,
räcker det med att Norman, Krieger, Brodin, Claesson är bäst i vårt lag? Eller ska de faktiskt vara dominanta i den här serien?
Alltså hockey är en lite för bökig sport för det. Alltså den är för snabb och för krånglig och komplicerad och det är för mycket moment för att en enskild spelare ska kunna göra sån skillnad. Att de bara ska tokdominera. Många lagen är ganska organiserade också. De är ganska vältränade så det går liksom att att störa ut en väldigt skicklig spelare. Jag menar, Linus Claesson är ju en jätteskicklig spelare, men Östersund lyckades ju få bort honom ganska väl i vårt powerplay till exempel. Så att det går ju. Och visst, man kanske kan lägga en del av det på Linus Claesson själv, men jag är inte så säker på det. Man måste ha lite respekt för hur komplicerad hockeyn är faktiskt och nivån ändå.
Ja, jag brukar ta upp liksom Anssi Kopitar som ganska bra liksom exempel. Alltså, då var han kanske topp 3 i världen som center när han var i Mora under lockouten. det var inte så att han åkte runt och gjorde 3 poäng per match för det. Utan han gör ju 1 poäng per match ändå. Liksom. Utan det, men vad är det som gör att Jonathan Dahlén kunde glida runt och göra 2 poäng per match då? För det är ju någonstans där jag tror att vissa kanske anser att den Klasen borde vara, eller att den, vet jag, en Kryger borde vara. Eller så där. Nu ens inte jag det om Kryger och Norman. De är ju mera tvåvägsspelare. Och Brodin är ju förmodligen inte en spelare som många anser borde göra mycket mer poäng i Hockeyallsvenskan än han gör i SHL. Men kanske sån som Klasen tänker så nog många såna, så ändå. Och så kan det nog bli. Han kan ju säkert ha en period här framöver där han gör liksom 25 poäng på 10 matcher. Det kan ju hända.
Ja, men visst. Alltså, så är det ju. Det, jag tror att det kommer nog, det kommer nog släppa lite grann där när det överlag börjar flytta på lite bättre, vilket jag tror att det kommer göra. Då tror jag nog att isen kommer att öppna upp sig lite grann för honom. Och då kan det nog bli åka av faktiskt.
Vad har du märkt? Du hade ju märkt vissa spelmässiga detaljer här i... Någonting med powerplay sa du, och sen så användningen av Hedström Falk.
Bland. Ja, alltså i powerplay, där var det väl inte så mycket egentligen någon sån här spelmässig grej. Men jag tog och kollade, jag tog och tittade tillbaka hur vårt powerplay såg ut så länge som vi hade Alexander Ytterell i första powerplay. Och så länge som han spelade, då var vårt powerplay precis på 30%. Och för sig så ska man komma ihåg då att vi spelade lite jämnare på powerplay 1 och powerplay 2 ska tilläggas. Alltså de fick åtminstone kanske en 40-45 sekunder per PP då. Men så fort han försvann, alltså från den perioden vi inte haft Alexander Ytterell tillgänglig att sätta in i powerplay, så har vår powerplay-procent legat på 9,09% i de matcherna. Och det är väl 8 matcher, 9 matcher eller någonting sånt där. Och det är ganska anmärkningsvärt faktiskt. Och jag vet att vi pratade sist om det här med att om vi har tyckt att det varit någon skillnad mellan Elliot och Ytterell. Och jag menar, jag tyckte väl egentligen inte riktigt det. Och det kanske inte är heller. Det kan ju bara vara slumpen. Men det är en ganska stor skillnad ändå.
Resultatmässigt i alla fall.
Ja, resultatmässigt. Alltså det är 17 matcher där vi har drygt 30%. Och sen så helt plötsligt så är det 9% på de resterande 8 matcherna så fort han inte varit med. Liksom, ja, ja, det är ganska anmärkningsvärt faktiskt.
Nu har Elliot gjort 1 poäng på 9 matcher här sen ja. Mötet. Kommer ju till mycket skott. Och så, jag tror absolut det kan liksom lossna för honom. Och jag tror att han i grunden är en vassare powerplaybacken Ytterell. Men,
det borde han ju vara. Alltså, så är det ju. Han har ju spelat på en högre nivå och så i den spelformen också. Så det är säkerligen lite tillfälligheter, men det var ändå så pass stor skillnad, så jag tycker att det var värt att faktiskt ta upp det, måste jag säga.
Ja, för som det ser ut nu så skulle han ju återta sin powerplay-plats ganska direkt om han kom tillbaks.
Ja, det tror jag faktiskt. Det tror jag att han skulle göra. Han ska ju definitivt in i powerplay, och det är väl kanske då, nu spelade ju för sig Cameron Schilling spelade ju powerplay i andra powerplay-formationen här nu senast istället för Kevin Karlsson som gjorde det i bortamatchen. Men jag tror nog att jag ser nog Elliot och Terrell i powerplay 1 och 2 i alla fall. Så får nog faktiskt Kevin Karlsson vara nöjd med att vara vår kanske bästa 5-5-back i alla fall. Han har fått lite konkurrens där, måste jag säga. Genom Kalle Odelius tycker jag. Och i viss mån Elliot. Men...
Elliot får ju spela 10 minuter mer än bägge två. Så att han håller ju dem i högt i alla fall.
Ja, men ser det. Men Elliot har varit bra. Alltså, han har varit väldigt bra i 5-5. Det är ingen snack om saken. Men Kalle Odelius, han har faktiskt varit grym, måste jag säga. Och det känns som att det börjar även tränarteamet tycka också. För att han får spela lite mer. Och han har ju dessutom fått spela faktiskt lite powerplay här nu också. Nu senast.
Ja, det var inte vanligt innan. En annan detalj då, om Hedström och Falk bland annat.
Ja, alltså Cameron Schilling, han håller ju Hedström och Falk i vardera hand mer eller mindre, kan man säga. Utan han spelar då varannat byte med Falk och varannat byte med Hedström. Och när Hedström spelar, då spelar Hedström på vänster sida, vilket man annars brukar väl säga är väl den lättare sidan, den enklare sidan, eller den sida man föredrar när man är vänsterskytt. Och så fort Falk kommer in då, bytet efter, då skiftar Killing över, då spelar Falk vänster. Eller vad säger jag, menar tvärtom menar jag. Då får Falk spela på vänster sida, Hedström får spela på höger sida och Killing på vänster. Så att han hoppar lite fram och tillbaka där, Killing, och får leda den ena och den andra. Jag tycker de båda två sköter sig ganska hyggligt faktiskt i hemmamatchen också.
Killing har en lite stökig match. Han är inblandad i mycket och lack och...
Faktiskt.
Kul situation när han slår en klubb i ansiktet på motståndare och sen blir svinsur att det blir utvisning efter att ha sett reprisen på skärmen.
Ja, men det var nog filmning. Det var nog filmning.
Men, sen får han göra femman där, målvaktstavla igen då, Västersundkeepen. Men...
Ja, så är det.
Nej, men de där två matcherna får man väl vara lite nöjd med spelmässigt, även om man... Man får skaka av sig de initiala förväntningarna på säsongen och utgå från vad som har varit. Mer liksom. Det är ju så. Och med den måttstocken så är det ju bra, eller steg i rätt riktning. Om vi släpper matcherna lite då och blickar framåt, så... Vi har ju match, vi spelar in den här kvällen den 11, jag vet inte när ni lyssnar på det, men match på Lucia här mot Vita Hästen. Vi kommer inte ha någon Rensfeldt tillgänglig. De hoppas ju att Noah Östlund och Jonathan Läckermäki ska kunna delta. Nu är det 6 dagar sedan vi fick en skaderapport, så det kommer förmodligen en imorgon den 12 då, som vi inte har sett den. Men det vore ju nice om vi fick användning av dem en match till innan de drar på JVM. Och sen, jag vet inte hur man känner med Johan Alm. För att, liksom, han har ju varit aktuell för att spela snart i en månad nu. Typ. Så att...
Ja, man undrar hur läget är där faktiskt. Det ska bli lite intressant att se om han omnämns imorgon. Eller det lär han göra såklart, men vad vi får för besked där.
Jag skulle faktiskt man kan inte blunda för att han har varit skadad i 3 år. Liksom.
Nej, så är det. Det finns ju en oro för att det skulle kunna vara ytterligare någonting som håller honom borta en del. Liksom. Mm. Så att, han får gärna komma tillbaka i bra slag. Jag tyckte ju som sagt att att han var faktiskt ganska bra.
Men här börjar ju våran liksom skadesituation och JVM-situation ta ut sin rätt lite grann. Vi klarar oss ju nu trots de här skadorna. På Läckermäki, Östlund, Rensfeldt, Alm, Ytterell. Men skulle vi tappa, nu var det bara någon kortvarigt på Killing en match och sen någon kortvarigt på Brodin en match, så att men nu tappar vi Lindbom, vi tappar Odelius och vi tappar Liam Ögren och Östlund, Läckermäki då på JVM, och nu börjar det bli lite akut att få in spelare, får man väl säga. Backsidan, där klarar man väl sig, tycker jag, så länge, alltså även utan Alm, Ytterell och Odelius. Det är ändå Killing, Karlsson, Hedström, Falk, Arnesson, Elliot. Alltså det är fortfarande en sexa som många SHL, eller inte SHL, men bättre än de flesta hockeysvenska klubbarna har att tillgå. Så får man bara lasta lite tyngre minuter på de bästa helt enkelt. Det är väl, ja. Det är väl inte mer än så. Och vi har ju fortfarande inte ens börjat gå in på våra J20-backar i speltid. Så att, och där finns det väl absolut en eller två som skulle kunna hantera spela 5-10 minuter per match. Så att där är jag inte så orolig. Men på forwardsidan däremot, där behöver det ju hända någonting. Nu tycker jag David Blomgren visar att han kommer absolut kunna ta en av tröjorna här under en månad utan att det blir ett för stort tapp. Mika Onasvori har väl visat att han förmodligen kanske kan göra det också. Inte lika tydligt som Blomgren. Men vi börjar bli kort om folk där. Det är ju ingen snack om saken.
Ja, så är det ju. Vi spelade ju med mer eller mindre 11 forwards nu hemmamatchen också. Tobias Allén junior var ju uppsatt som center i fjärde där, men han gjorde väl bara 2 byten eller någonting sånt, utan det var ju Norman och Emil Berglund som roterade runt där tillsammans med Fredrik Forsberg och Onasori under den matchen. Så att ja, Där kände man väl sig inte riktigt redo att ge honom så överdrivet mycket istid. Och då var det ändå en match som vi ledde ganska stort. Ganska tidigt också. Så att där behöver jag in någonting. Så är det ju. För jag menar, nu försvinner liksom en hel kedja. Nu har ju förvisso spelat utan Lekkerimäki och Östlund ett tag här nu. Men ja, där behöver ju faktiskt plockas in någonting. Så att, då är ju frågan vad det kan vara för någonting. Det är ju inte så himla lätt faktiskt. Vi pratade ju lite grann innan här om att skulle man kanske kunna låna till en sån som Tobias Liljendahl från Väsby. Men
det är en gammal Djurgårds junior ska säga som har spelat i Almtuna de senaste åren. Var lagkapten förra året men beslutade sig för att flytta hem till Väsby inför den här säsongen då. Och är lagkapten där och ja, en jättebra hockeyettan-spelare då såklart. Men du tror att det är svårt att få loss den typen.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spelare.
Ja, alltså det är ju Hockeyettan går in i en ganska speciell period där nu för att de har ju spelat klart höstserien så att säga så att nu börjar ju de spela allettan de som har kommit men etta till femma då. Och det har ju Väsby vann ju sin så att de ska spela allettan och då ska de ju placera sig ordentligt inför det slutspelet som sen kommer för att kunna ta sig till den här kvalserien då upp till Hockeyallsvenskan. Så att jag kan ju inte tänka mig att Väsby skulle vara intresserad av att låna ut en Tobias Liljendahl. Det skulle väl handla om det var någon enstaka match och sådär och de har spelledet och tillräckligt med luft i schemat och så. Det kan vara något sånt kanske, men det känns svårt. Alltså. Även de lagen som inte går till allettan, de har ju en hel del att spela för också när de spelar sin vårserie där, för att det är de som placerar sig högst upp där. De har ju faktiskt en liten chans att kunna ta sig även de till den här kvalserien till Hockeyallsvenskan, även om den är väldigt snårig med slutspel och grejer och sånt. Och sen så vill de ju såklart inte hamna i botten där för att kvala för att hålla sig kvar i hockeyhettan dessutom. Så att, jag tror att det är svårt att få loss någon spelare från Division 1, alltså i form av bara lån sådär.
Ja, jag kan de ha rätt där. Man vill inte hålla på liksom betala upp stora pengar för att låna dessa spelare. Utan det är klart att det kan, om en ettanklubb kan erbjudas x antal tusen lappar för att låna ut en spelare så kan det vara värt det för dem. Men vi vill inte behöva lägga massa pengar på det. Visst, allt i spelarväg kostar ju pengar. Så är det ju. Men,
jo, så är det ju.
Mm. Det är surt. Det kan vara svårt där. Kåga har pratat rätt länge om att han har förhoppning om att kunna få in någonting snart på forwardsidan. Jag förstår att vissa SHL-klubbar som eventuellt är villiga att låna ut spelare till oss, de var väl tvungna själva att invänta JVM och se vilka spelare som kommer in och inte. De kanske också behöver använda de spelarna som har stått utanför precis nu när JVM börjar. För de tappar någon junior som spelar.
Fast det lär de ju inte göra. Det är ju typ bara Djurgården som har spelare i JVM.
Ja. typ. Men det är svårt att inte titta på Jonathan Davidsson som nu inte har typ spelat på 4 matcher i HV71.
Nej, det vi nämner honom flera gånger.
Innan dess så spelade han ändå mycket. Han spelade 11, 12, 13 minuter per match. Gjorde inga poäng alls, men spelade ändå liksom. Nu är det ju Marcus Davidsson som spelar 11, 12, 13. Men jag har inga poäng heller. Men Jonathan borde ju kunna vara aktuell för ett lån, så att säga.
Ja, men kan
han borde vara någon form av drömnamn också.
Ja, så är det. Så är det. Men ja, det är svårt det där. Vi nämnde ju förut Kandegård i Leksand och så vidare, men han spelar ju på som bara den nu. Gör mål och har sig också, så att ja, den är ju, lär ju vara körd såklart. Men ja, KG kommer ju hitta någonting, så är det ju. Det kommer nog vara något intressant.
Målvaktssidan har de ju löst nu med att de kommer låna Jesper Myrenberg från Linköping. Nu när det inte blev någonting med Niklas Svedberg. Och just vad det gäller målvakter så finns ju den här specialregeln att om man har anmält honom då, så kan han ju gå mellan lagen som kontinuerligt under resten av säsongen egentligen. Om det skulle uppstå en kris på målvaktssidan vad gäller skador.
Han är namngiven som det kallas för.
Ja, jag kan väl tycka att det finns en rimlighet i att det finns en större flexibilitet med målvaktslån.
Ja, absolut. Det tycker jag också.
Sen så, jag är glad på ett sätt, för att när jag har gått igenom alla SHL-lag och sånt där, så jag har tänkt att det finns ju typ ingen man kan låna egentligen. Alltså det finns ju ingen som sitter på 3 målvakter som har seniorerfarenhet. Eller någon J20-stjärna eller whatever. Liksom. För att vi har ingen J20-målvakt vi kan slänga upp som är på den nivån än. Att backa upp Galaida. Kanske backa upp liksom, men inte spela. Så där är väl Jesper Myrenberg då på en nivå som jag är högre än vad jag förväntat mig att vi skulle få in. Men jag vill ju ändå att vi satsar på Galaida den här månaden när Lindbom är borta. Jag tycker att han förtjänar den chansen. Han har liksom inte varit dålig alls när han har spelat. Och jag vill att han får den chansen. Jag är lite skeptisk till om det kommer bli så när Jesper Myrenberg committar till att hålla på och åka mellan Linköping och Djurgården under den här perioden och liksom vara backup i bägge klubbarna. Signar man upp sig på det om det inte är att man ändå kommer få spela lite i Djurgården?
Jag tror också att Galaida kommer nog få fortsätta öppna båsdörren faktiskt.
Det vore ju fantastiskt alltså.
Ja. Ja, alltså det jag undrar vad det är för någonting liksom så. Alltså man har väl uppenbarligen, nu ska vi inte gå händelserna i förväg, vi vet inte exakt vad som händer och hur man bestämmer sig för att göra, men vi har ju varit inne på det. Det känns ju som att det är någonting som de som är närmare laget helt enkelt märker av. Alltså om det kan finnas någon form av osäkerhet under match eller på träning eller alltså något. Jag har ingen aning. Av det man har sett när man har bara sett matcherna de spelat, så har jag inte sett riktigt några större konstigheter. Så att, ja.
Det känns ju som att han är 2 matcher från att aldrig mer få spela i princip alltid. Och jag tycker ändå att han levererar så fort han har fått spela, så det är lite märkligt. Mm. Vi får väl se. Jag kan ju förstå att de kör hårt på Lindbom här nu fram till han ska dra. Liksom,
ja, det kan jag förstå.
Han är ju seriens bästa målvakt, så att det är väl klart att man har landat där. Jag kan säga att jag har hört att det är en Division 1-spelare som tränar med oss just nu. Ett namn som jag inte ser så jättestor logik i, men det är en back som heter Edvin Hammarlund. Som är 25 år gammal och spelar i Tyresö Hanviken i Hockeyettan. Där har han ju väldigt imponerande siffror med 16 poäng på 18 matcher och så vidare. Men vi har väl inget större behov av en back just nu, va?
Ja, alltså jag vet inte. Det beror ju helt och hållet på hur man bedömer att backsidan i J20 är. Och det har jag ingen som helst aning om. Men är det så att man känner att där finns det ingen back, som är redo för seniorhockey, då kan jag nog tänka mig att man kan kika även på en back. Det tror jag nog. Och vi vet ju inte heller hur det är med Alm och Ytterell. Det kanske är så att de är inte tillbaka förrän efter nyår eller något sånt. Jag menar, då står vi där med 6 backar och en skada ifrån att spela på 5 backar. Det tycker vi det fjärde om backarna skulle vara skitnice förvisso. Men ja, jag kan tänka mig att man kan kanske, alltså det skulle kunna vara ett scenario som är fullt möjligt att man faktiskt tar och tittar på en back. Det kan ju vara lite så här klämma och känna, eller det får vi hoppas på att de kanske inte gör. Men för framtiden också.
Jag tycker inte att man ska anse sig för fin för att vara från hockeyettan liksom.
Nej, absolut inte. Nej, verkligen inte.
Där kan det nog finnas otroligt mycket fynd potential om man gör jobbet ordentligt i scoutingen. Så det är väl intressant på så vis. Men det hade förvånat mig lite om vi lånade in någon back underifrån just nu. Men konstigare saker har väl hänt. Vi får se. Nästa gång vi spelar in det här så förväntar jag mig ändå att det har kommit in en eller ett par spelare. Ja, vi var inte riktigt helt klara tyckte vi så här 24 timmar senare när podden ännu inte hade släppts. Men det har släppts 2 ganska intressanta saker att snacka om i alla fall. Som vi ville ha med. KG Stoppel har släppt en intervju på hemsidan där han pratar lite om det sportsliga läget. Och sen så har Djuren annonserat ett nyförvärv i form av ett välbekant ansikte i Niklas Danielsson. Jag tror att vi nämnde Niklas Danielsson för ett par månader sedan åtminstone när vi pratade potentiella nyförvärv.
Ja, i somras tror jag faktiskt att vi gjorde det.
Ja, i alla fall när han skulle träna med Antun och som det var. Men hur kände du spontant när du såg Niklas Danielssons namn? När man såg att det var en klocka på Twitter, då förstod man ju direkt att det är inget så här lån på 3 veckor av någon Färjestad talang eller någonstans i alla fall.
Nej, så är det ju. Det förstod man att det skulle ju vara någon spelare som värvas in säsongen ut. Förmodligen i alla fall. Och jag tycker lite trevligt. Det var väldigt oväntat. Var det ju ändå. Trots att vi pratade om det förut så kändes det lite grann som att han var ganska avskriven.
Det var passé liksom. Att det hade runnit ut i sanden så att säga.
Precis, precis. Det var känslan faktiskt. Så att, jag tror det kan vara lite intressant. Alltså, jag tycker väl å andra sidan att vi har ju ganska bra täckning för hans egenskaper.
Han erbjuder ju inte någonting vi saknar direkt.
Nej, men
det har han absolut inte. Vi har ju otroligt gott om högerforwards. Högerforwards som liksom skottglada högerforwards framförallt. Jag menar Läcker, Mäki, Victor Nilsson, Ollis, Daniel Brodin. Och ja, kanske någon mer ska spela där också. Och han är väl någon form av hybrid mellan en Daniel Brodin och en Ollis skulle man väl säga. Skottglada alla tre. Inte samma fart och edge som Brodin kanske, men något smartare spelare förmodligen än Ollis. Så att någon form av liksom hybrid mellan de två skulle jag säga. Men 38 år gammal, det går väl absolut att se både för- och nackdelar med den här värvningen.
Ja, så är det ju. Alltså han har ju, det är klart att åldern har tagit ut sin rätt lite grann på Nicky D. Så är det ju. Men jag tror ju att han definitivt kommer att addera både liksom ett fint offensivt spel och en vinnarskalle och tävlingsmentalitet som de flesta lagen skulle vilja ha. Så att som sagt, jag tycker det kan vara lite trevligt.
Du tycker inte att det är för många gubbar då så att säga? Eller för många, vissa är inne på det här att vi har för mycket namnkunniga spelare. Det skulle vara ett problem för.
Nej, det är såklart inte ett problem, utan det handlar ju helt om hållet hur gruppen är byggd och hur folk fungerar ihop och hur relationerna knyter an till varandra. Så att det resonemanget köper jag ju inte.
Det är dock ett tydligt tecken ändå på att marknaden är rätt tunn. För Niklas Danielsson har ju varit tillgänglig bra länge.
Ja, han har ju det. Det blev ju ingenting med Brynäs och sen så vet inte om det var en lite snack om att han kanske skulle hoppa på Brynäs i alla fall här nu för inte jättelänge sen. Jag för mig att jag läste någonting sånt, men nej det...
Man trodde ju i alla fall att han skulle hoppa in i Almtuna. Men de har ju inte en spänn, så att sånt brukar ju lösas ändå, kan man ju säga. Men de har ju några spelare som är aktuella för andra, exempelvis en Hampus Halestam som SSK försöker köpa loss från dem. Om de skulle gjort sig av med honom hade de kanske kunnat ersätta med Niklas Danielsson, som ändå gått plus ekonomiskt på affären. Liksom, det vet man ju inte. Men det är klart att det lockar Danielsson mera med en möjlighet att gå till hem till Djurgården, så att säga. Det kan man ju lugnt säga. Vad tänker du att han ska... Sista fyra säsongerna i SHL, så man ser ju ändå ett ganska tydligt decline på honom. Det är inte så att han... Han avslutade ju med 6 mål sista säsongen, och när man grottar ner sig lite i hans siffror, så är det ju, det är inte så att han hade lite oflyt sista säsongen, utan han har ju ungefär samma utdelning som han brukar ha, men han har helt enkelt fått mindre roll, mindre istid, kommit till mindre skott per spelad minut. Tydligt tecken på att han blir lite sämre för varje år, helt enkelt. Och det är ganska naturligt när man börjar närma sig 40.
Ja,
det är bara Jaromir Jagr som gör dubbla assist när han är över 50 i tjeckiska ligan.
Precis, helt otroligt. Alltså. Niklas Danielsson, han har ju halverat sina shot on goals per 60 till exempel. Han låg på 4 ungefär i den gångna säsongen, och säsongen 18-19 så låg han ju på det dubbla, runt 8 där.
Då var han ändå 34, ska sägas då.
Ja, precis. Det var ju, men det är ju för sig ingen ålder på en häst inom hockeyn, förvisso.
Ja, kan man säga. Ja, det är få 34-åringar som är inte har varit bättre tidigare i sin karriär, om man säger så. Alltså det, men ja, om man hade en, alltså, ju högre piken är på sin karriär, desto längre tid kan du komma ner från den också. Så att, ja, vad tänker jag att han ska få för roll hos oss då? Nu är det ganska enkelt. Nu är vi ju typ 4 forwards borta, och sen så drar 3 till på JVM. Så att nu kommer man ju bara få spela där det finns plats, helt enkelt. Men lite framöver då?
Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är knepigt det där. Alltså det börjar bli många glänsande fina verktyg i verktygslådan där för Garpenlöv och Honken och Ragge att leka med. Så att jag har inte riktigt hunnit tänka så överdrivet mycket på det. Alltså jag känner väl lite grann så här också, att det kommer rinna så väldigt mycket vatten under broarna innan den här truppen är alltså intakt. Alla är skadefri och är på plats och hela den biten. Så att jag tror att det kommer kunna ske en hel del saker innan det. Så att, hade jag varit dem, så hade jag inte ens funderat på det faktiskt. Vad ska vi placera honom sen? Utan jag hade tittat på den kommande månaden här nu och koncentrerat mig på den. Och sen så på slutet när Junnarna är på väg tillbaka och se vad har vi för skador från var och då kan man börja fundera lite grann på hur man ska pussla in honom någonstans. Så att jag vet inte, jag brukar inte tänka så överdrivet mycket på sånt där, om jag ska vara helt ärlig. För det faller alltid bort spelare, man måste väldigt, väldigt ofta skifta om ändå, så att för mig som supporter så brukar inte jag brukar inte sitta med anteckningsblocket fram och skissa kedjeformationer så överdrivet mycket.
Sen är det ju upp till han här, i och med att gubbar är borta på IVM, vi har lite skador. Han kommer ju nog inte spela imorgon då, när vi spelar in det här kvällen den 12:e, och imorgon på Lucia möter vi Vita Hästen, då lär han inte spela, tror jag. Men det är också upp till han att visa här kommande veckor vad för nivå han fortfarande håller.
Ja.
Går han in och gör här 7 baljer på en månad, då kommer han ha en stor roll framöver. Är han bara en klok spelare för vår fjärde kedja med lite scoring edge, liksom, så funkar ju det också när andra är tillbaks. Det är inte mer med det.
Ja, vi ökar ju möjligheterna för att kunna ha 4 stycken ganska så jämna formationer där alla 4 ska kunna vara någon form av hot i alla fall. Jag menar, placera honom till exempel med Victor Nilsson och Tim Söderlund exempelvis i en fjärde, om man nu ska kalla det för en fjärde, så vet man att den formationen kommer ju definitivt vara ett hot med Tim Söderlunds förmåga att förflytta puck och Niklas Danielssons förmåga att sätta dit den.
Det blir också intressant att se. Det känns ju ganska givet att Danielsson får rollen som högerskytt i PP2 nu när Läcker drar på JVM.
Ja.
Och får han tillbaka den platsen eller inte om en månad? Det blir intressant att se.
Ja, det är en bra fråga faktiskt.
Man kan tycka att det är trist om en 38-årig Danielsson skulle peta en, ja, en 20-årig yngre Lekkeri Mäki. Men han har ju inte levererat Lekkeri. Alltså då, det handlar, vi ska ju gå upp i år liksom. Det, vi måste ju spela de som är heta.
Ja, så är det. Med det perspektivet så kan vi ju liksom inte nödvändigtvis titta på en enskild spelares utveckling. Det kan vi inte göra. Sen ska man komma ihåg att Niklas Danielsson, han har ju spelat point en del också.
Ja, för sig, vi har ju lite problem att hitta rätt där i PP2 på den
platsen. Ja, precis. Att jag tror inte att det är helt omöjligt. Å andra sidan kommer Ytterell tillbaka och så har vi Elliot innan, så känns ju de ganska så givna förvisso. Mm. Men alltså Niklas Danielsson har ju spelat powerplay, alltså på point i powerplay i Tre Kronor till exempel. Så att det, nu var det många år sedan förvisso, men ja, jag tror inte att det är helt otroligt. Det måste inte vara nödvändigtvis Lekkeri Mäkis position som han ställer sig på.
Nej. KG släppte ju en intervju här också där han dels pratade om att två nyförvärv skulle in. Han sa att det är en forward med lite målsinne och en med lite power, typ. Och jag tror vi bockar av Danielsson som den som ska stå för lite målsinne. Då saknas det ju fortfarande en forward som ska ge oss lite power. Så att, vi får se vad det blir. Det här känns ju då som, alltså det känns ju fortfarande som en väldigt, ett väldigt bra alternativ att låna Jonathan Davidsson, men det finns väl någon form av gräns på hur många right wingers man kan ha i ett lag.
Ja, så är det. Alltså det måste ju finnas ett utrymme för en spelare också. Jag menar, nu är det ju hur sugen ska han vara dessutom att börja slå sig in på de här positionerna för tillfället. Det är ju inte säkert att det lockar så mycket.
Nej, alltså, och visst, nu sticker ju Lekkeri, så nu blir det en plats öppen och sådär, men ja, får vi se. Det känns lite mindre naturligt med en Jonathan Davidsson efter idag, kan man ju säga i alla fall.
Mm.
Speciellt om det ska in en som ska ha de egenskaperna, för det är ju inte han.
Nej, det är han ju inte. Det är han ju faktiskt inte.
Och hitta en sån här gnuggare, det kan inte vara så jävla svårt, tycker jag, eller?
Nej, alltså, det tycker jag inte heller att det borde kunna vara. Det borde ju kunna, alltså, en ganska bra sån spelare, för åtminstone på en hockeyallsvensk nivå, kan ju ganska lätt hamna i ett, ja men hamna lite grann i kläm i ett lagbygge. Så det borde kunna gå att hitta någon sån faktiskt.
Eller att ta loss någon sån från ett division 1-lag under säsong som har liksom, du ska upp och spela 8 minuter i Djurgårdens fjärde line och bidra med skridskoåkning och lite fysik. Alltså är de värvningen omöjliga att göra under säsong verkligen liksom?
Nej, alltså omöjliga är de ju inte. Vi pratade ju om det för ett par minuter sedan, höll jag på att säga. Men senast vi spelade in, det blir ju i samma avsnitt här nu, att det är ju svårt att hitta den Division 1-klubben som är villig att göra sig av med en sån spelare. För det måste ju ändå vara en spelare som alltså är framträdande i sin
Division 1. Jag vet inte hur vanligt det är att de har klausuler att de får lämna om...
Nej, det ska vara något sånt kanske då, i och för sig. Det tänker jag faktiskt på.
Övre division vill ha liksom, innan ett visst datum eller någonting. Jag vet. Ja. Skitsamma, vi får väl se vem det blir. I övrigt då, var det något som KG sa i intervjun som stack ut, tyckte du? Det kändes ju som man verkligen ville döda den här myten om att Tobias Persson står för Djurgårdens spelidé så att tränarna bara ska följa den i alla fall.
Ja, så var det. Det var ju känslan. Det kändes lite grann som att han delade upp det i, eller förklarade som så att det är liksom två stycken olika begrepp man arbetar med. Det är en spelfilosofi och sen en spelidé då. Och spelfilosofin är någonting som föreningen äger. Och det handlar egentligen mest om att spela en offensiv hockey där man vill vinna tillbaka pucken fort. Och när man har pucken så vill man ha pucken så mycket som möjligt. Och medan spelidén är någonting som tränare in och peta lite grann i. Det kan vara såna här saker som tränaren vill trycka lite extra på för att få igenom sin spelidé. Det var ganska tydligt att man vill lite grann distansera sig från det snacket som har gått. Att föreningen ska vara inne och peta i hur tränarna vill spela och så.
Det blev väl lite starka reaktioner från kanske mig själv och andra också när Garpenlöv säger att hans spel, det inte skiljer sig så mycket från Joakim Fagervalls. Vad känner du om det?
Ja, alltså jag kan tänka mig att folk reagerar på det, men det är ju inte speciellt konstigt, för det är alltså ganska många grunder kan ju vara kan ju vara precis de samma. Det kan vara så att, eller det är ju så, får man ändå säga, att Garpenlöv spelar ju precis som Fagervall spelar med en, när i forechecken så spelar han ju en 1-2-2 till exempel, och åtminstone när matcherna är något sån här tajta. Och det kan vara så att man har samma idé om hur man vill göra i egen zon, att man vill till exempel spela något sånär återhållsamt, men man vill vid tillfällen gå ut och överbelasta ganska hårt med spelare utåt sargerna för att vinna puck. Och det här är väl någonting man var ute efter. KG var inne lite grann på det också, att det är det han tror att Garpenlöv kommer kunna få igenom lite grann, att få till en tydlighet i spelet. Alltså, när ska vi pressa? När ska vi kliva upp och kanske exempelvis spela en 2-1-2 i vår forecheck, att trycka upp forwards lite högre och för att vinna pucken lite längre upp? Eller när är det vi vill? När vill vi gå ut och överbelasta? Hur ska vi ta oss ut och zon? Och jag menar, många sådana där saker, det är säkert ungefär ganska, jag förstår att det kan vara precis samma sak som Fagervall var ute efter. Men det, frågan handlar lite grann om det här börjar komma in, huruvida en coach är bra eller inte. Alltså, man är olika bra på sånt där, för de flesta kan ju nog skissa ner, så här ska vi spela, och det kan vara hyggligt begripligt för de flesta, för de flesta har nog hört det mesta. Men sen är det ju en fråga om att lyckas implementera det här sättet, att vara på och tjata och in och peta och kanske under match, alltså se vad det är för någonting som går snett i ett byte. In, peta, tjata, vara på här. Nej, det här måste vi rätta till, inte den biten. Och liksom vara aktiv i coachningen på så sätt att även under match kunna gå in och rätta till. Jag menar, motståndarna gör ju sina motdrag och så vidare. Och jag menar, jag tror att det där är taktiska kunnandet hos en tränare visar sig, snarare än att han kan lägga upp ett visst spelsystem som är mycket bättre än många andras. För de spelsystemen är ju i stort ganska snarlika hos de flesta lagen. Det är ju små saker som skiljer dem åt. Men att kunna klara av att kunna peka på rätt saker och utveckla de här bitarna, det är ju där en bra tränare visar sig. Och det får vi se om hur mycket bättre Garpen är på det här än vad Fagervall är. Så att jag tyckte i alla fall att när vi har sett hur man har spelat utan puck, så tycker jag att man har spelat faktiskt bättre. Lite mer disciplinerat och hållit motståndaren utanför de riktigt farliga chanserna. Så att jag tror att, som sagt, att det kan bli ganska bra.
Ja, det är väl så. Alltså, det är ju många tränare som är, alltså både när vi snackar fotboll och hockey, som är på väldigt, väldigt låg nivå, som har en idé om att man ska spela som peak Barcelona eller peak Manchester City eller peak Liverpool. Men det är en helt annan sak att kunna implementera det med en viss spelargrupp. Så är det ju. Och det är väl där förhoppningen från Djurgården ligger, att Garpenlöv ska vara vassare än Fagervall var, helt enkelt. Och ja, vi surrade lite om det tidigare i podden, men det ser ju faktiskt ut som att vi går lite bättre framöver. Så att, ja, det är väl lite positiva vindar just nu ändå.
Ja.
Skadeläget inför morgondagens match är lite vad det är. Brodin väntas, är sjuk. Norman har någon mindre skavank. Sen har vi ju fortfarande hjärnskakning på Läcker i Mäki. Noah Östlund ska vara tillbaks. Och sen så, vilka mer forwarder som borta? Rensfeldt har ju en riktig skada, så att säga, då, som håller honom borta. Så får vi se hur det står till med Alm då, för han vet mig aldrig med. Men det finns ju också lite kritik mot Djurgårdens skadesituation. Vad känner du kring den?
Att det finns... Jaha, ja, det hade jag faktiskt missat.
Ja, men det känns som att vi alltid har så mycket mer skador än alla andra. Ölvestad, okay. Fys-team och här.
Det är någonting med Ölvestad. Jag vet inte vad det är för någonting. Nej, men alltså, vad fan,
jag tycker bara att det är trams. Alltså, liksom,
vi hade ju inte en skada på 2,5 månad i princip.
Nej, och vissa pratar ju som att vi är det enda laget som har skador. Vi mötte ju ett Mora som ställde ut, typ, de behövde ju liksom skicka ut, de hade ju fler skador än oss, men folk tar ju inte in vad som händer i de andra lagen.
Nej,
alltså, liksom,
någon struntar i det.
Och sen Kanske så är,
Karlskoga häromdagen, de spelade ju med, var det 14 eller 15 spelare de lånade in. En av killarna de har lånat in, han kräktes på isen för att han skulle egentligen inte ha spelat heller tydligen. Så att, ja, det finns problem i de flesta lagen med skador.
Så är det. Det blir bara så mycket mer uppmärksamma att det händer oss. Och sen, vad fan, ja. Det är en hjärnskakning på Lekkerimäki. Östlund har borta med en skada för att han har fått en puck på sig. Ytterell får en knätackling. Och alltså, det är ju inte liksom, det är inte så att vi har 8 killar som har ljumskproblem.
Nej, då är det precis. Nej, då är det någonting annat.
Ja, en det sjukdom på Brodin. Skavank på Norman. Det sker många under säsonger. Det får man ta. Vi är inte liksom drunknar, inte överbelastning här eller någonting. Då är det en helt annan sak.
Jag tror att Kryger har fått en och annan smäll också under matcherna där det ser ut som att han inte har kunnat åka riktigt rent efter det. Så att vi får nog vänta med att det står skavank på Kryger också så att han får vila någon match.
Ja, men så är ju hockeyn. Alltså liksom, ja, är det är väldigt sällan spelare åker runt och är 100% i majoriteten av matcherna under en säsong. Så är det ju inte. Det är den typen av sport. Det är jag som ofta... Vi glorifierar också. Så att... Nåja. Med tanke på att vi plussar ihop det här på gårdagens podd så är ju den här podden svinlång nu. Så det är bäst att vi skickar ut den.
Ja, det är väl det.
Tack för oss idag då.
Tack än en gång.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.